Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Mattias Andersson. Det finns en podd som heter Seriemördarna. Och där är Magnus Bettner, ståuppkomikern. Och han har drygat sig. Han har sagt att han kan klå vilket poddpar som helst i Trivial Pursuit. Mm. Och jag har anmält dig och mig till att möta dem. Och att vi ska spela in det. Att vi ska möta dem i TP. Och jag har satt 5 000 på bordet i att vi kan spöra dem.
Har du gjort det?
Ja, det har jag.
Ja.
De har inte tackat jag ännu, men
det är klart vi kör.
Hej och välkomna hörni. Det är ju ekonomi på riktigt med Charles och Mattias igen. Som har samlats i ditt öra. Ja, det var ju självgott av mig. Kanske är absolut första avsnittet man lyssnar på.
Det kan vara första gången. Och då får vi hälsa välkomna.
Ja. Jag har alltid tyckt det var konstigt när man säger att vi ska hälsa extra välkommen till våra nytillkomna. Jag fattar inte det. Varför ska man vara extra? Man borde väl, trogna lyssnare borde väl vara. Du som har hört allt, vi vill hälsa dig extra välkommen. Och för dig som är ny, du är välkommen du också. Ja.
Vad härligt. Men du,
berätta om vår gäst, ja, så vi kan få prata allihopa.
Nu ska vi prata om vår gäst och med vår gäst. Det är faktiskt, det är därför vi gör just den här podden faktiskt. Då är det så här att vi får ju väldigt mycket mail, vilket är super, super kul.
Tack för det.
Tack för alla mail. Och vi får mycket tips, vi får bra feedback och vi får... ja, men det är ju det som gör, det är superroligt. Och sen fick vi ett mail för inte så himla länge sedan från vår gäst, Caroline, som hade, ja, men som beskrev sin ekonomiska situation och lite av uppväxten och sådär. Och det berörde mig väldigt mycket. Det var någonting som det kändes väldigt starkt. När jag läste detta, och ofta så är det jag som läser. Jag läser mer info-mailen än vad du gör. Charlie och Mattias at gmail.com.
Ja, den går till dig.
Den går, så jag, ja, eller jag bara har reggat kontot för du är inte så hype på det där.
Nej, men jag får se dem som du tycker är värda nog att skicka vidare.
Ja,
och de kommer till mig.
Och det är nästan alla som jag skickar faktiskt vidare.
Ja.
Och så skickade jag det här till Charlie, och det var inte ens en fråga faktiskt då, utan jag skrev här, den här gästen bjuder vi in, eller hur?
Ja.
Och då var det bara ett rungande jag. Mm. Så nu har vi byggt upp det här, men nu måste du berätta. Caroline?
Nej, men vi brukar väl börja med en sån här liten välkommen applåd eller lite så.
Ja, det var det jag skulle göra här nu.
Okej,
okay. Ja. Men vi kan ta den mer klassiska. Mm. Så varmt välkommen in, Caroline Engstrand!
Hej!
Hej du!
Hej Caroline!
Välkommen hit!
Tack så mycket!
Hur har dagen varit?
Dagen har varit på språng, känns som. Flög hit i morse och sen träffade jag min kusin på en snabb lunch. Och sen har jag sprungit på stan och sen så är jag megatidspessimist. Så att jag hittade hit en halvtimme innan och sen sprang jag in på ICA och köpte lite godis.
Nice. Det är den första poddgästen som kommer till oss här med fika.
Jag har bakat själv.
Som du har bakat själv. Mm. Ja.
Ja, väldigt gulligt. Och du kan veta att det är en form av brownies, eller hur?
Ja, typ
chocolate chip cookie.
Men en tjej i min klass bakade alltid de kakorna och jag tyckte de var jättegoda. Så det blev karokakor av det.
Mm. Vad fint, vad snällt.
Wow.
Mm. Ja, verkligen. Och
det kan ni veta om ni ska vara med i podden, att sånt uppskattar vi.
Nej, men du har ju alltså, du bor i Helsingborg, eller hur?
Nu bor jag i Helsingborg, ja.
Mm. Men du låter inte så helsingborgig.
Eller hur? Var kommer jag ifrån då?
Ja, det här brukar ju... jag känner någon som låter exakt som dig. Men jag
ska prata lite mer kanske, så att, men det är inte alltid det kommer fram så tydligt.
Ja, men vi
för man
pratar Småland lite, va?
Mm.
Mm, det hörs ju.
Det gillar vi.
Jag känner en kille som kan alla Smålandsstäder.
Okay.
Vet du vad man brukar säga då?
Det finns bara en, eller?
Nej, han säger så här. Värnamo, Växjö, Vetlanda, Jönköping, Huskvarna, Gränna, Tranås, Eksjö, Särsjö, Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Kalmar, Nybro, Ljungby.
Ja.
Så någon av dem är ju.
Jag hänger nästan inte med, men jag tror inte jag hörde min stad.
Nej, men då måste jag addera den till min ramsa.
Ja.
Berätta, var kommer du från?
Nässjö.
Nässjö?
Nässjö.
Du sa Eksjö, hörde jag.
Ja, jag sa Eksjö, Nässjö.
Ja, det gjorde det.
Men berätta, Caroline, det var ju superintressant. Det var väldigt, det är alltid smickrande och väldigt, väldigt roligt och hedersamt när man får ett mejl som ditt. Där du dels har lyssnat på allt vi har gjort, följt oss.
Men vänta, har du lyssnat på allt?
Jag har lyssnat på allt.
För vi har ju varit med varje gång, men du har också varit med varje
gång. Jag
är
med varje gång. Men det sa ni nu också i något avsnitt, att vissa typ säger så här, ja, men ni är mina gymkompisar eller så.
Mm.
Och jag refererar till er som min podd. Så att jag så här, istället för att säga Charlie och Mattias i den här podden säger bla bla, så säger jag, ja, men på min podd så snackar vi om. Och så kan jag säga
fan,
någonting.
Vad nice. Mm. Och så det är inte bara att du är så här, att du lyssnar på alla poddar. Nej. Utan vi är din podd.
Jag lyssnade på det här avsnittet med Jan Bolmesson när ni pratade om lycka och pengar.
Mm.
Lyssnade om, för jag tyckte det var bra.
Mm.
Och så skickade jag till min kompis idag. Jag bara, vet du om lycka och pengar? Och så skrev jag något exempel. Så här.
Mm.
Så jag tycker det är skitbra.
Men din ekonomiska resa började ju långt innan ekonomi på riktigt. Liksom. Mm. Var ska vi börja någonstans?
Ja,
du?
Var ska vi börja?
Men börja från början. Vad är din... Liksom,
nej, men alltså, generellt så har vi mycket ekonomer i familjen. Så att både många släktingar som jobbar på bank och... ja, mest på bank. Mormor och morfar träffades på en bank, vet jag. Så att det har alltid varit liksom ganska centralt...
Man har pratat om pengar hemma.
Ja, man har pratat om pengar hemma. Och det har inte varit, liksom, det har inte varit något hysch-hysch, men det har varit väldigt så här, det är värdefullt liksom, på något sätt. Att man spenderar inte bara hejvilt, utan man tänker till på vad man har pengarna till och sådana saker.
Mm. Det känns ju verkligen som att det ändå var, ska säga, ordning och reda då.
Mm.
Alltså, så.
Ja, men det tycker jag.
Tänker man, då blir det smooth sailing,
ja, men precis.
För dig ekonomiskt.
Mm. Mm.
Du hade bästa förutsättningar igång liksom.
Ja.
Men sen skolan då, vad gick du för, vart gymnasiet så här, hur var du i skolan, var du intresserad av plugget?
Ja, men, och det är väl också lite så här att, alltså både jag och mina syskon har varit standardelever, liksom duktiga på typ någonting och tillräckligt duktiga på allt annat.
Mm.
Så jag läste språk och spelade fotboll, så jag var duktig på idrott och språk och matte typ.
Mm.
Men, och det är också lite så här, fast det var ändå typ, jag kanske borde ha läst samhällsekonomi, för att det är egentligen där jag är väldigt intresserad. Men så läste syran språk och så tyckte jag det var kul med språk. Så tänkte jag att då kör jag som henne.
Mm.
Mm. Och då var det lite med det, för mina föräldrar delade på sig precis innan gymnasiet. Så att då var det lite spretigt, det var ingen riktigt som tog ansvar. Så då följde man typ efter syran och gjorde som henne. Det var liksom, då visste man, hon har gjort det ett år innan. Då kunde man fråga henne. Så hade man liksom på...
Lite trygghet där.
Trygghet och logiskt ju någonstans. Mm.
Men syskon som tar hand om varandra, mycket bankfolk i släkten, den som spararna har, inte massa utlandsresor, går bra i skolan.
Mm.
Det låter ju som om det här kommer vara den tråkigaste historien vi har hört i våra liv, liksom, så här. Eller hur?
Ja, nej, men det som har varit nu då är att väl, nu när man blir lite äldre så bör man reflektera över vilka beslut man tar och varför. Och kanske mer ifrågasätta saker som har hänt.
Ja.
Och som sagt, och mina föräldrar när de skildes så var jag 14 och då fick man liksom inte riktigt veta varför. För de körde lite silence treatment både mot varandra och gentemot mig och mina syskon.
Mm.
Så det enda jag kom ihåg var att vi satt uppe i soffan och så kom både mamma och pappa upp samtidigt. Och bara en sån sak var ganska konstigt också, för vi var inte jättesammansvetsade, utan antingen var man med mamma eller så var man med pappa.
Mm.
Det var inte sällan vi var hela familjen och hade aldrig familjemiddagar och sådana saker. Så bara att de kom upp gjorde att man bara, okej, nu är det någon som har dött. Men så sa de att de skulle skiljas. Och så, jag tror att typ ingen typ reagerade först, utan alla bara fortsatte titta på Kalanka eller vad det var. Och sen tror jag att, så kommer jag inte ihåg riktigt, jag vet att jag blev jätteledsen i alla fall och sådana saker. Och så var det kaos ett tag. Plus att jag samtidigt skulle på en uttagning till Smålandslaget i fotboll. Typ liksom i närheten där, så då var man så fokuserad på det. Men i alla fall så delar de på sig och min syster och min bror väljer att flytta med mamma dit där mamma bor nu då, som är 6 kilometer ifrån vårt mormorfars hus. Och jag flyttar med pappa in till stan, för vi har inte råd att ha kvar huset i det här samhället vi bor i. Och då börjar man fatta lite grann liksom så här att okej, pappa har inte jättemycket pengar och mamma har det liksom allt sitt på det torra. Och det var, det började typ med att han blev väldigt mån om mig, och det har ju varit hela tiden, men det var liksom så här, ringa varje dag och typ, vad vill du äta idag? Ska jag hämta dig från skolan? Mycket sådana saker. Man bara, okej, okay, jag kan gå hem annars och jag kan äta samma som igår, det spelar ingen roll. Och sen så, det var inte som att jag hade jättemycket pengar och heller, man får studiebidrag och man får jobba lite extra på helg och sådana saker. Men det blev att han frågade ofta mig om pengar, och då är jag ju typ 14, 15, 16 år gammal. Och då så bara, ja, du kan låna. Och så fick jag alltid tillbaka när han fick lön igen. Men då blir man så här också, okej, varför har ni inte pengar när han jobbar? Och sen lite så här lyxfälleaktigt också då, att jag gillar att städa. Och så typ rensar man skåp någon dag och så hittar man jättemycket kuvert som inte öppnade. Och sen är det från olika inkassobolag eller någon annat ställe och sådana saker. Så börjar du typ rota i det någon gång också. Och då... då är jag nog lite äldre, typ 18-19 eller något sånt här. Och då hade jag nybörjat med Lyxfällan också. Så då vet jag det här med att det är jättedyrt med påminnelser och sådana här saker. Så ibland var det bara typ en räkning och sen 1000 påminnelseavgifter. Så då började jag betala av lite sådana saker. Bara för att typ rensa undan.
Du gjorde det?
Mm.
Men då, här jobbade du då extra? Eller vad, eller
ja,
vad?
Alltså vi hade... Pappa jobbade ett tag på ett typ brödföretag, eller man ska säga. Så då fick han... till ett annat brödföretag att vi plockar upp bröd på helgerna. Så de, annars kör de ju ut sitt bröd varje dag till Hemköp och Willys och Ica och sådana saker. Men på helgerna så dumpar de det bara där och så är någon annan som kommer plocka upp det. Så det gjorde vi. Så det var ganska bra betalt, för det var mellan 6 och 10 på lördag morgon. Det är ingen som vill jobba då.
Men det gjorde du då alltså?
Så att min syster hade det först och sen jag och sen brorsan. Ja.
Men vad sa pappa? Pratade ni om detta? Liksom att du gick upp 5 på morgonen på lördagar för att bära bröd för att kunna betala av hans påminnelseavgifter? Var det liksom inget ämne som dök upp?
Alltså jag sa någon gång att jag hade betalat någonting. Och då, alltså vi pratar inte jättemycket. Vi pratar ju nu och sådana saker. Men han är också lite mer, alltså, som sagt, alltså silence treatment person. Det är inte som att man pratar om allt möjligt så. Utan om man har spelat en match så kanske man bara, hur gick matchen, vi vann, okej, gjorde du mål, nej det gjorde jag inte, okej, kul, och så pratar man inte så mycket mer. Men vi så, ja.
Så du betalade hans lite räkningar som dök upp som du såg var påminnelser och annat. Betalade du åt honom och egentligen du bara gjorde det.
Men det var ju, det var för att vi inte skulle hamna i Lyxfällan.
Ja, det var så, det var skräckhuvud att träffa oss.
Gick det sådär? Nu sitter du här.
Eller hur? Nej, men det var nog mer bara så här typ som... alltså då, jag har alltid varit ekonomiskt intresserad. Som sagt, när jag var liten så sorterade jag mina mynt efter årtal. Och jag så här såg snabbt att okej, okay, om jag har så här mycket pengar i en burk och så lägger jag burken på, då har jag dubbelt så mycket. Och så blir det liksom, när jag har 3 sådana burkar, då kommer jag kunna köpa någonting som jag sparar till. Men så har jag också märkt då att det är ganska nice att sitta och titta på de här 3 burkarna och veta att man har möjligheten. Att jag vet att jag kan är tillfredsställande nog. Liksom. Och då blev det väl lite mer uppenbart också så här med pappa att säga, okay, vi kan inte vi typ inte göra någonting. Och som sagt, det var inte som att jag då, där och då tyckte att det var jobbigt, för att jag hade alltid mat på bordet och han hämtade mig och skjutsade mig till fotbollen om jag behövde. Och, så det var ju typ bara det man... Alltså det var ens verklighet, så man visste liksom ingenting
annat. Du var inte
annat.
Så närvarande till att det här...
Nej,
är ju...
alltså jag såg det inte som ett problem på det sättet. Och det som blev fel nu då också med facit i hand var ju att mamma lite köpte syran och brorsan. Så båda de hade ju moped, men inte jag, för pappa kunde inte köpa en moppe till mig.
Mm.
Och jag kommer när Fredrik fick sin första tv, det var också så här, jag vill också ha en tv.
Mm.
Pratar du med din mamma någonting om det någon gång?
Ja, det gjorde jag nog mer.
Och vad sa hon då? Det är upp till
Nej,
pappa.
Men ja, lite så. Att nu bor ju du där. Och det har vi, jag har varit, då hade man inte lika mycket skinn på näsan heller som jag kanske har nu. Så att jag har ju konfronterat henne nu på senare år. Och då har jag också sagt det. Att, ja, men, alltså, varför gjorde ni... Det är en jättekonstig grej att göra så. Och hon bara, ja, vi borde ju haft det varannan vecka eller delat på det. Men jag tänkte att om jag kan ta hand om 2 barn så kan han ta hand om 1. Men så visste hon ju att han inte kunde det. Så jag bara, okej, okay, så du straffade egentligen pappa, men den enda som blev straffad var ju jag.
Mm.
Eller som fick lida, och det var jag.
Mm.
Så det, jag vet, när vi pratar om det nu, det är kanske ett år sedan, så skämdes hon jättemycket.
Men... Varför, vad är upplevelsen, varför kunde inte pappa, när du säger att vet att han inte kunde ta hand om dig?
Men hon visste ju, alltså en av anledningarna till att de delade på sig var ju att det var knackigt med ekonomin.
Mm.
Och också kanske det är mycket brist i, alltså att de inte samarbetade eller inte hade någon diskussion om det. Och så visste hon ju att han satt med mycket skulder. både från studietiden och från spel och bara från generellt dumma grejer liksom.
Mm.
Så då var det lite så här typ, men jag menar lite hån kanske också, att så här, jag kan ge detta till de andra två barnen. Vad kan du göra för henne typ?
Hur långt gick det för dig då? Liksom vi är där och du betalar, du jobbar extra och betalar av pappas räkningar och ni pratar inte om det. Och...
Nej, men sen,
hur såg resan därifrån ut till?
Nej, men sen så blev det väl att han, för det var också det, när de delade på sig så träffade mamma en ny ganska så snabbt. Och det tog några år innan pappa träffade någon ny. Så att också där någon gång när jag var 18-19 innan studenten så hade han träffat en ny kvinna. Och då så kände man ju att, vad skönt. Då har han någon som, ja men typ lite så. Och sen så flyttade jag till Umeå ett år och gjorde min värnplikt. Så bodde man ju bara hemma några helger ibland. Så då, men då var det mer bara typ låna pengar egentligen. Så då slutade jag ju liksom betala sådana saker. Men då kunde han ju fortfarande ringa. Och då visste man ju såhär, men man vi ringer lite varannan dag, men ringde han liksom den 20-21 så visste man att och sen liksom, hej, hur är det? Och man bara, ja det är bra, ja, kan jag låna lite pengar av dig till, så får du, jag får ju pengar på måndag när det är lön. Man bara, okej, ja, jo, det kan du göra. Så fick man sätta in pengar, men det är ju inte, det är många år sedan nu också, så att nu har jag ju allt på banan igen.
Men vad gjorde du efter värnplikten då?
Sen bodde jag hemma ett halvår ungefär och jobbade lite helger hos min faster som har butik, och visste liksom inte riktigt vad jag skulle göra, och jag hade tusen saker jag ville göra, men sen utbildade mig till personlig tränare här i Stockholm, och så tänkte jag att det är, för att många, jag var träningsintresserad hela tiden och alla sa att jag hjälpte folk alltså bara på kul, och så sa om du borde göra detta seriöst, och så testade jag det, och sen fick jag jobb på Nordic Wellness i Nässjö. Och så insåg jag att okej, folk behöver ingen personlig tränare på landsbygden. Det är också en så här lyxproblem som man har i storstan. Så då jobbade jag lite receptionist, som receptionist och på gymmet och som instruktör. Men bodde hemma hos pappa som då hade flyttat ifrån den här kvinnan igen då. Eller inte igen, men flyttat ifrån henne. Så vi bodde ihop i Nässjö. Och då är det typ, då var jag 21 eller något sånt där. Och sen det året jag skulle fylla 22 så flyttade jag till Stockholm och började plugga till naprapat.
Just det.
Mm.
Men när slutade, när blev din och din pappas ekonomi fullt ut separerat? Eller är det så idag? Eller är det,
nej,
fortfarande
nu, nej, inget nu. Det är, jag vet ju inte exakt när han slutade be om, men det är länge sedan han lånade pengar av mig i alla fall. Mm. Säkert sex, alltså sen jag flyttade upp hit 6 år sedan kanske.
Mm. Men då pluggar du här ett antal år och sen så, nu jobbar du i, som naprapat och bor nere i Skåne, helt enkelt.
Precis.
Men hur är relationen, för jag tänkte det var ju också någonting som hände där med dina pengar då. När
just,
du,
ja, alltså många har, och det här fick jag bekräftat nu med, för nu konfronterade jag mamma bara för några veckor sedan också för att veta exakt vad det var som hände. Så är det ju många föräldrar och morfarföräldrar och sånt som sparar pengar till sina barn och barnbarn. Vilket våra föräldrar också gjorde. Och sen då när man fyller 18 eller när föräldrarna känner att det är dags att släppa pengarna så kan man, så får man kanske ett bankkort eller hur det funkar. Och då när jag fyllde 18 så hade pappa redan tagit min alltså de hade ju båda access till kontot.
Mm.
Så då hade han tagit mina pengar som har sparats till mig. Och det var liksom inte överdrivet mycket pengar så, men det var ju ändå så här typ att, bara så att du vet, så är det inte 0 kronor på ditt konto när vi när du får din ekonomi själv, utan att det ändå finns lite pengar. Men han tog mina pengar, men mamma spärra för Alexandra och Fredrik. Så då var det att när jag fyllde 18 så började jag liksom på 0.
Just det, så han förbrukade dina pengar innan, men däremot, okej.
Men hur har det här påverkat dig? Liksom?
Nej, det visste jag ju inte om. Det jag, egentligen som jag säger med facit i hand så har det ju påverkat mig väldigt bra. Med tanke på hur min ekonomi ser ut idag. Man ska ha liksom ett jämnt flöde med in och ut. Och är det så de, som exempel under studietiden gick en privat utbildning som kostade pengar också, då kan man kanske inte leva loppan som en student som kanske får eller som har en statlig utbildning, alltså som de flesta har då. Där du kan använda hela ditt studiebidrag till boende, mat och fest då, eller vad man vill göra. Utan skolan kostar cirka 100 000 per år. Så då var man ju tvungen att spara varje år ganska mycket pengar för att få ihop 100 000 och kunna betala sin utbildning. Så då jobbade jag ganska mycket också. Och så försökte jag liksom ha en liksom att det här är standard för en student. Jag kan inte tro att jag ska ha liksom festa varenda helg och dricka och köpa taxi och sådana här saker hela tiden. Utan då måste jag se till att jag har pengar till det. Från när man var 14-15 så fick man liksom tänka till. Mm. Och jag kunde ju aldrig gå och be pappa om pengar för att jag ville ha någonting. Eller om vi stod i en alltså, matbutik eller skulle handla mat eller något sånt där, så var det, eller käka på någon restaurang eller sånt, så var det inte liksom... Du behöver kanske inte ta det dyraste på menyn. Eller vi kan inte köpa extra av detta, utan vi får köpa ICA Basic nu, bla bla bla. Mm. Medan jag vet att mamma kunde liksom pröjsa för mina syskon. Så på det sättet känns det som att jag ändå har gjort att jag har en som, jag ska inte säga snål grund, för att jag är inte snål så att det märks utåt, men jag är väldigt snål mot mig själv. Som jag sa det här att nej, jag kan inte åka utomlands för det kostar jättemycket. Och sen så kan några kompisar vara utomlands och så berättar de, ja men det kostar så här mycket. Mm. Bara, så räknar man lite så bara, jaha, så jag skulle kunna åka utomlands en gång i månaden utan problem och ändå kunna spara så mycket som jag gör typ. Eller jag skulle kunna ha råd att ha en bil. Men så bara, nej, jag har råd en bil, det kostar jättemycket och det, man förlorar på det och bla bla bla. Så det blir att man cyklar ändå.
Men det är ändå som att det finns ett spöke kvar där på något sätt, att du, när du tittar ner på siffrorna, konstaterar att du skulle kunna leva ett liv där du kan njuta mer av dina pengar egentligen än vad du sen faktiskt gör. Mm. Det är mycket som hamstras undan för att ta hand om eventuella
alltså det är många sjuka inkassoräkningar
på pappas konto som ändå inte existerar då, inte din grej. Det lever ändå kvar.
Precis. Jag har faktiskt i min, jag investerar ju i aktier också, fonder och sånt här. Så jag har en portfölj som jag har döpt till mamma och pappa. Bara för att det ska finnas pengar till dem när de går med. Alltså ifall de behöver vård och sånt när de blir äldre. Så att också så här, då lever ju det kvar med att man ska kunna betala för dem. Mm. För jag vill inte att mina föräldrar så här ska känna att shit, vi har inte råd att gå till en naprapat till exempel. Eller vad det kan vara för någonting. Eller om de måste gå före i någon kö för att få en röntgen.
Vadå, så du avsätter pengar idag löpande för att kunna hjälpa din mamma och pappa. Mm. Men vad säger dina föräldrar nu då om det här? Alltså att det här pågick och tycker de att... Du säger att ni kanske inte pratar så mycket eller att du inte pratar på det sättet med din pappa.
Nej, alltså det har ju nog varit svårare att prata med pappa om det. Men i och med att han och jag flyttade ihop, eller om man ska säga tillsammans då, till stan, så har jag ju en väldigt nära relation till honom. Och han har haft mycket skador och också haft mycket diskbråck och sådana saker. Så det var ju och det är ju med att han inte berättar, för han vill inte heller oroa. Och han vill inte vara till besvär och han vill liksom inte, han är konflikter eller man ska säga det också. Så då vet jag i alla fall att när jag började plugga så sa jag till honom att du måste berätta för mig när du har varit på sjukhuset. Om det är liksom, både om det är astma eller om det här ryggen. Och han hade en liten tia en gång också. Och det var med sig att det berättade han liksom efter då. Alltså en tia, en liten hjärnblödning typ. Okay. En liten propp. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. I samma veva som vi ska börja jobba med att justera och knäcka i nacken och sådana saker. Så då sa jag det till mina lärare. Då var det så här, okej, då får vi vara lite rädda om din nacke. Jag bara, men det har ju inte något med mig, det är ju han. Ja. Men det är ärftlighet och sånt är det också. Men så då sa jag till han liksom, att du måste berätta om du har varit på sjukhuset. För jag vill inte sitta sen om 10 år då, och så är du typ dement. Och så säger läkarna, men han har varit dålig nu i 20 år. Och så vet man inte om någonting för att han inte vill vara till besvär. Och det har ju vänt jättemycket då. Så då kan han ju ringa och säga, ja men jag var doktorn för jag har ont i handen. Och de gjorde en röntgen och så berättar han om det. Så att man ändå har den... Så vi har fått mycket mer sånt, alltså närmare relation på det sättet. Men kanske inte pratat så mycket pengar. Jag har frågat honom om hans skulder och var de kommer ifrån. Och hur det ser ut idag. Och nu säger han att han inte har några skulder längre. Men å andra sidan så, han har inte så jättemycket utgifter heller. Så att de bor väldigt billigt, han och hans nuvarande sambo. Och han har tjänstebil och ja, han är jätteduktig på sitt jobb. Så han har liksom fått mycket förmåner därifrån och sådana saker.
Känner du någon ilska på honom? Eller mot honom, eller mot din mamma också?
Ja, inte ilska kanske, men lite så här typ... Alltså så här, att vissa saker var extremt dåligt skötta. Och det är för att man kanske har andra kompisar som också är skilsmässobarn, eller man ska säga, som inte alls har betett sig så här. Och då undrar man liksom varför. Mm. Så att det är väl mer att man är lite så här... Nu börjar man typ älta det lite grann. Och det är tråkigt att man ska behöva göra det nu. Man hade liksom velat... Att det skulle varit förbi för länge sedan. Men i och med att man inte fick några svar då. Och inte under tonåren. Och inte under liksom. Så har man fått söka de svaren själv lite grann. Mm. Så det kan man väl typ vara mindre glad på.
Du måste ju sluta ta ansvar för dina föräldrar. Mm. De är ju vuxna människor. Och faktiskt ska de någonsin kunna bli vuxnare så behöver de hantera sina problem.
Mm.
Alltså, frågar du mig så behöver du gå hem och döpa om det här kontot till någonting annat. Det är faktiskt inte ditt jobb att ta hand om deras liv. Jag tycker du har burit nog. Nu är inte jag part i målet, det är ditt liv. Men du måste blicka framåt. Du bildar familj. Liksom, så här, vad är det du vill skicka för signaler vidare?
Mm.
Så det är ju som vanligt. Det handlar om att sätta på sin egen mask först och sen hjälper man andra människor. Och sen om man har generositeten och möjligheten att göra det. Men fine, gör det. Men inte därför att man behöver göra det.
Nej.
Det är inte ditt ansvar. Vi måste bli bättre på att ta ansvar för det vi ska ta ansvar för. Din pension, skitbra. Din ekonomi, jättebra.
Mm.
Att du har sagt det du behöver säga till dina föräldrar för att säga så här. Det här är jag besviken på. Det är absolut. Men det är inte ditt jobb att se till att de har en fungerande ekonomi, en fungerande relation, en fungerande, att de sover gott på nätterna, en fungerande hälsa. Så är det ju faktiskt. Mm. Man väljer inte sina föräldrar.
Det har nog varit, alltså det har varit jättesvårt för att det är likadant egentligen mot mina syskon också. Mm. Nu har brorsan haft sambo i 2 år så då har det känts som att hon, även om hon är lite yngre än vad han är, så känns det som att han ändå har någon, vilket har varit jätteskönt. Och min syster är ganska spretig. Hon gör väldigt mycket olika saker och är skithäftig. Och sen så och res mycket och hjälper mycket folk och har så. Men då blir man lite så här. Ja, men henne har jag ändå typ på något sätt kunnat släppa. För det blir så här, jag kan inte hjälpa henne. På samma sätt som jag kanske borde ha släppt pappa för flera år sedan egentligen också.
Ja, det är inte ditt jobb.
Nej.
Lista ut vad hon ska göra så måste hon ju lista ut följderna och det man gör. Det är Mattias och jag har ju båda barn.
Mm.
Och det är ju ganska likt. Det känns ju lite konstigt att vi sitter och pratar med dig om hur jag har barn. Men du har ju skaffat dig några barn.
Mm.
Dina syskon och din pappa och din mamma. Och liksom så här. En ganska stor familj som du har hittat på att du ska ta ansvar för.
Mm.
Men vi tänker så med våra barn. Liksom. Mm. De behöver ju få ta konsekvenser av sina egna handlingar. Och de behöver ju få lära sig att stå på egna ben. Min son är ju med oss idag när vi spelar in. Och säger han, jag är hungrig. Jag säger, ja men då får du väl gå och handla lunch då. Du har ju ett bankkort. Du får väl gå ut och leta. Så får du ring mig om du inte hittar tillbaka.
Mm. Släpper ut han här.
Ja, vad ska jag göra? Ja. Jag kan ju ta paus och gå och bära runt honom. Men hur kommer han någonsin hitta i den här stan då? Mm. Hur ska han någonsin lära sig hur man handlar, hur man går i affär, vad det räcker till, om det varit dyrt, om det varit billigt. Det är ju faktiskt inte vårat jobb att lösa deras problem. Som förälder har man ju ett jobb och det ser till att de inte slår ihjäl sig medan man listar ut hur världen funkar. Men det är inte vårat jobb att ta hand om deras problem. Det är till och med taskigt att ta ifrån dem deras problem. Hur ska de någonsin, hur ska din pappa någonsin få ett genombrott i området ekonomi om du är där och löser problemen när de ska lösas? Hur ska din syrra någonsin hitta hur de ska komma till nästa nivå. Om man alltid kan komma till syrran och låna lite pengar istället för att titta sig i spegeln och bestämma sig för vad är det jag sysslar med egentligen.
Mm.
Så att jag tror att du behöver ge upp lite att vara viktig för de här människorna genom att ta hand om dem och sen så lita på att de kommer att finnas kvar och älska dig för den du är. Inte för att du ställer upp allt du gör.
Mm.
Och gör de inte det, fuck them. Skaffa några andra då.
Mm.
Det är liksom, det är inte ditt jobb att vara morsa åt världen.
Nej, och sen är det väl en sak då att curla. Jag är den första att skriva under på att jag har
curlat mina barn. Mattias är den curly av oss två, kan man säga.
Det kan man lugnt säga. Ja. Men där är ju det faktiskt en väldigt stor skillnad. Att det är de facto mina biologiska, eller för att säga barn. Här är en om en situation. Det är inte du som ska behöva ta hand om dina föräldrar eller dina syskon. Det är inte ditt ansvar. Sen kan det ju alltid vara kul om det går bra och man har liksom, om du kan supporta någonstans för att du har lust att göra det.
Mm.
Men du måste ta bort den där omhändertagande kepsen. Liksom. Mm. Det kommer inte ge dig någonting mer. Och det känns också som att du vill fylla den här. Jag vet inte riktigt varför. Men alltså, släpp den där.
Mm.
Det är inte ditt ansvar.
Nej.
Unna dig och se till att bygga upp din egen ekonomi som du också gör parallellt. Mm. Men som sagt, gå hem och döpa om det där kontot. Mm. Det borde snarare heta Karolins lyxkonto eller någonting.
Men precis. Men jag,
utlandsresor.
Nej, men jag har sagt till, sa ju nej till min syster för ett år sedan senast då. Och sen som du säger, att om man har möjlighet så är det klart att man ställer upp. Som när vi var iväg, faktiskt alla tre syskon, på en resa i somras, så hade inte de möjlighet att betala hela resan liksom på en gång, utan jag betalade hela resan och sen betalade de. Sen betalar Fredrik av till mig och så har han inte betalat av än. Så det gör jag ju gärna också, sådana saker då, för att han kanske inte hade en sån stor summa att avvara just då.
Gör inte det.
Men inte med, med syran längre.
Gör inte det.
Nej.
De får lösa sina...
De får ju åka själv.
Nej. De kommer lösa det.
Ja.
Det är ju vuxna människor. Mm. Hur gör de annars?
Ja, det undrar jag också. Jag vet ju att Alexandra lånar på andra håll. Och jag vet att Fredrik också har lånat. Men det är så här, alltså mamma. Men det har väl alla barn. Lånar ju lite pengar av sina föräldrar.
Jag vet inte, min poäng är bara att det inte är ditt problem.
Nej.
Det är inte ditt problem. Du ska inte känna någon skuld och skam och känna ett behov att ta hand om någon. Det är inte ditt problem.
Det viktigaste också. Alltså, det är inte ditt problem någonstans. Och du kommer inte, det är ingen som kommer tacka dig heller senare. Nej. För det, risken är att du gör precis tvärtom.
Mm.
Du hjälper dem inte. Och du hjälper framförallt inte dig själv. Du kommer bara känna dig. Och dessutom så är det farligt att du inte heller sätter dig i någon slags så här behov att jag vill vara duktiga syrran som fixar allting så att du sen ska förväntas få massa cred för det. Det är ju, det får du skylla dig själv om du har lånat ut pengar.
Ja, precis.
Istället för att det är viktigt att det inte blir så att du känner att jag har ju varit så schysst alltid och sen är det jättekul att de säger så här, och du har varit så snäll att låna ut och sådär. Det blir på fel premisser. Mm. Liksom.
Jag tjänar ju betydligt mer pengar än vad mina syskon gör. Och går vi ut och de har fler barn och såna saker, så går vi ut och käkar middag, jag och syrran tar en lunch, då är det väl självklart att jag säger så här, de tar alltid fram kortet förstås, och jag säger så här, vet du vad, jag tar notan, det är inga problem, jag tjänar ju dubbelt så mycket, det är liksom, släpp det gör jag så gärna, klart. Men jag håller inte på att låna ut. Då ger jag hellre bort. Mm. Och annars står det i vägen. Varje gång vi pratar så är det frågan då så här. Ska jag säga att hon är skyldig mig? Eller så här, ge bort istället för att låna ut i sådana fall. Och när det gäller resan. Var inte så snabb med att hitta lösningar. Låt dem jobba lite på att hitta lösningar.
Mm.
Nu gissar jag. Nu känner inte jag dig, Karo, så bra. Men nu gissar jag att det gick säkert till så. Att vad du som föreslog. Vet du, vi gör så här. Om jag betalar resan så kan ni betala av. Det är som så här. Eller hur? Nyckade vi. Så de har inte ens försökt att lösa sina problem innan du där löser dem åt den.
Mm.
Skulle jag göra som med Primus, då skulle han ju för fan inte kunna torka sig i rumpan själv eller knyta skorna eller hitta till skolan. Därför att så fort han säger så här, jag vet inte var skolan ligger. Så ska, nej men då kan du, då ska rita en karta. Så här, ja, har en mobil, har en karta, ja, lös skiten. Du vet väl vad skolan heter? Nej, det vet jag inte. Nej, men ring bästa kompisen och fråga vad skolan heter. Det är väl inte mitt jobb att lösa. Du vet så här, ja, han måste ju få... Och det är likadant. Hur ska brorsan lära sig spara undan pengar till resa varje år?
Mm.
Om standardlösningen är att du redan har skapat en plan och sen behöver man knappt betala av och så får vi väl se. Och så.
Bollen är hemma. Du vet ju det här.
Ja.
Se till att gå från ord till handling nu då. Nu får det räcka.
Mm.
Och nu tar du hand om dig själv.
Mm.
Hur ser framtiden ut?
Lovar du det?
Jag lovar.
Så från och med nu, om du hamnar i situationen där kan du säga, jag är ledsen. Jag skulle jättegärna hjälpa till. Men jag har lovat Charlie och Mattias att inte göra det.
Ja, de håller koll.
Då får du ringa oss och säga, nu tänker jag bryta det här löftet innan du gör det.
Mm.
Okej?
Okay? Ja.
Bra. Tack. Ja. Nu kan du köra.
Och sen, ja, verkligen. Och, ja. Bra.
Ja, men
det är intressant också stort. Med tanke på vad du har upplevt och gått igenom, att det är du som är den som har mest ekonomisk koll också.
Precis.
Det är en intressant sidospår i det här. Super, ja. Men hur ser det ut framöver då? Hur ser framtiden ut?
Den ser väl ljus ut. Som sagt, jag började ju typ investera och gick med Unga Aktiesparare så här för några år sedan. Och så, för att alla som alltid med aktier att det är så svårt. Och så tänkte jag, okej, men det är ju det folk gör. Min chef på kliniken höll på lite, en kompisar som jag hade lite halvkontakt med investerade lite. Så då frågade man dem lite grann. Och sen i mitt jobb... så möter jag ju mycket människor och då frågar man liksom vad de jobbar med så man kan referera lite till varför de får ont om de sitter stilla länge och sådana saker. Och då möter man ju personer där och så börjar man prata lite om det också och så märkte man att okej, det kanske inte är så svårt.
Mm.
Så. Och då så kände jag ändå att jag hade så pass bra koll på min ekonomi att jag kunde avvara så bestämde jag en summa. Bara att jag kan lika gärna lägga den här summan på att leka lite med aktier som att jag kan gå och köpa fika eller tröjor. Och så började jag experimentera med det och nu har jag satt de snöbollarna i rullning och liksom känner att jag har hyfsat koll. Och från nyår i år då så gjorde jag faktiskt ett slösarkonto, eller döpte till min passion, inte pension utan passion.
Mm.
Och jag satte ett tak på det kontot istället för att det liksom är så att jag får spara mycket som helst. Så där får jag bara spara upp till 25 000 kronor och sen måste jag göra någonting.
Ja.
Och då kan det vara allting från att jag går och käkar en middag med en kompis för 1000 spänn och kanske bjuder, eller att vi liksom betalar var för sig, eller att jag säger okej, jag fyller 30 år så jag kan bränna 25 000 på en resa.
Mm.
Och sen så Så sparar liksom om igen upp till 25, och nästa gång jag kommer till 25 så bara, ja, men vi
åker på. Du ska inte bränna spår. Upp 25 000, du ska njuta
upp 25 000. Ja, njuta upp 25 000. Bara för att man ska köpa upplevelser istället för saker.
Precis.
Nej, men, så att,
och framförallt inte köpa syskon.
Inte köpa syskon, de har jag såklart med. Nej, och sen så nu är jag, har jobbat 4 år som naprapat och varit anställd där. Så någon gång i framtiden, obestämd tid, så kanske man vill starta eget. Mm. Vilket många naprapater gör. Så det är väl någon så här, fundera lite på hur det skulle se ut och var och hur och sådana saker. Men så ändå, nu är jag väldigt trygg med jobbet jag har och jag har jättebra kollegor och trivs jättebra. Så just nu, det är, vi snackar liksom år framåt eller, och vilka olika möjligheter som finns och hur.
Då ska vi komma med tips då.
Ja, jag vill bara slänga. Ja, precis. Ja, vi kanske är inne på samma tips, så varsågod.
Nej, börja du.
Ja, nej, men du tänker säga, en vacker dag eller någon dag, i det fall att du skaffar familj och barn, så vill jag också passa på att säga att det är inte din skyldighet att se till att de har 1 miljon på kontot när de är 18 år.
Men det är dumt, för jag har... i och med att jag är 30 och inte har några barn än, och att det är väldigt viktigt med tid, så har, alltså det här menar jag har ju liksom plåstrat om hela vägen framför mig, så jag har faktiskt ett konto också som är till när jag skaffar barn.
Barnsparande till barn som inte ens finns.
Ja. Alla har vi våra problem, okej?
Ja, vissa kan ju vara mer eller mindre stora problem och en del angenäma, för att säga att det är ett angenämt problem, men återigen, du kan inte liksom rädda alla åt alla håll.
Mm. Men jag tror inte att jag skulle vilja ge dem pengar när de är liksom så pass gamla som de är, utan snarare kanske då som lite mor och farföräldrar gör, att man bara säger, det finns ett fondsparande till dig här som du nu, för det fick jag faktiskt ett, men det var inte så mycket pengar på det, och det sa mamma bara, de här pengarna får du inte röra, för det är liksom så här, det här är till viktiga saker, och jag har fortfarande inte rört mitt sånt, och jag vet att min syra har sålt de fonderna, men jag, det ligger också kvar att de får man inte röra. Jag försökte sätta något syfte på det här kontot nu också, så att jag ska spara detta till när jag vill köpa hus till exempel, eller någonting sånt där. Men jag tror och hoppas inte att jag kommer vilja ge mina barn pengar, utan snarare kanske göra som vissa saker i min uppväxt som har varit bra då, att vet du vad, om du faktiskt gör någonting så kan du få någonting för det. Eller att, okej, vill du ha det här legot så kostar det 100 kronor. Om du då diskar, och du får 10 kronor varje gång du diskar, så måste du diska 10 gånger för att få det legot. Är du med liksom på banan så här? Eller okej, men om du sparar de här pengarna nu som du fick i julklapp och de pengarna du fick i födelsedagspresent, så kommer du kanske kunna köpa det du vill ha om ett tag. Och så kanske man hjälper till med vissa saker. Så att jag vet ju ändå liksom hur jag verkligen, verkligen inte vill och hur jag vill.
Det jag tycker att du ska öva på tills du får barn, det är en lustfylld relation till pengar.
Mm.
Därför att det första barnen behöver lära sig, det är att pengar är ett roligt och intressant område som faktiskt gör att man får möjlighet att göra det man vill göra i livet.
Mm.
Och det tror du ska börja med att lära dig själv. Faktiskt. Ja. Inte som att du, jag är ingen oro att du ska hamna i Lyxfällan, men bara börja tycka att det är roligt.
Mm.
Och de är inte bara oroliga för hur det kan gå och vad kan hända. Och mitt råd var att du ska lyssna på ett avsnitt som kommer vara släppt i god tid innan vi släpper det här. Men som inte släppt ännu, som handlar om aktiesparklubb.
Ja, men det har jag lyssnat på.
Ja, du har lyssnat på det.
Och så skickade jag, och sen skickade jag skrev upp, för okej, nu hoppar vi lite här, men jag startade ett gemensamt sparande med mina syskon för några år sedan. Så sa jag att istället då för att vi ska behöva pröjsa julklappar till föräldrar och morsdag och födelsedagar så här på en gång, så kan vi spara 100 kronor varje månad, så har vi ett par. Och sen gjorde vi ibland lite gemensamma saker, och det är inte som att vi har haft mycket pengar på det kontot. Och sen så bråkade vi som syskon gör, så då delade vi upp det, men jag fortsatte spara. Och sen så skickade det till dem nu, och med att jag bara, alltså nästa gång om vi liksom känner att vi kan ha ett gemensamt igen, så måste vi ha en aktiesparklubb istället.
Mm.
Och sen började jag fila på vilka kompisar jag skulle kunna göra detta med, och så vidare och så vidare.
Ja, men vad kul, för det var precis.
Nej, det är väldigt
roligt
ju.
Och de hade hållit på i hur många år som helst och gör roliga saker för. Och som sagt, jag är helt med på att Charlie säger, se till att hitta att det ska vara kul med pengar. Och då handlar det inte om kul som att man ska inte spela bort pengar, man ska inte göra den, men det finns så oerhört mycket som du behöver verkligen hitta, att det inte blir en press för dig. Ett krav. Det känns som att du nästan, man vill inte att du ska bli kvävd i alla tankar kring alla fonder och kontonamn som du har döpt dig till. Du måste ju njuta på vägen, för fasan.
Idén med, du är ju helt grym.
Du är så klok så att hälften hade ju liksom räckt. Och risken är att du glömmer det roliga. Se till.
Men det roliga nu med ekonomin är ju att man få göra allting fint i Excel.
Titta på burkarna.
Ja.
Nej, men idén med en aktiesparklubb tänker jag är att du ska hänga med andra människor som, har, som mm. kan lika mycket och lite mer, som tycker det är lika roligt och lite roligare. Mm. Inte hålla på att dra upp syskonen upp, även för vattenytan hela tiden, genom att de ska tvångsspara i karofonden. Liksom, utan tvärtom, hitta människor att hänga med där ni kan dela en flaska vin och diskutera lite roliga affärer ni skulle kunna göra.
Mm.
Så att, ut och sök dem på Facebook. Eller så om ni vill vara med i Karos grupp så kan ni mejla till Charlie.
Ja, vill vara med i Karos klubb så kan man mejla till charlieochmatias@gmail.com, så ska vi para ihop det. Vi kommer göra att vi vidarebefordrar det här mejlet till dig då, helt enkelt.
Cool.
Ja, får du använda dem eller slänga dem? Vill du göra som du vill?
Ja, får göra som du vill.
Ja. Härligt! Ja, vad tar du med dig, Mattias, från den här stunden?
Jag tycker det är en otroligt stark story. Det är kul att få höra den. Jag har ju bara läst, ja, du skrev det på mindre än A4-sida, men det räckte ju för mig för att liksom känna väldigt starkt. Och just det här med att, ja, men att du har fått tagit hand om din pappa framförallt, men den här märkliga relationen som har uppstått.
Mm.
Så det är en väldigt stark historia. Och sen tar jag verkligen med mig också det här att se till och inte se en massa problem kring pengar. Mm. För det behöver inte du. Du har ju redan koll på det.
Men jag tror det är alltid så mycket prat om att folk spenderar för mycket. Men det är sällan det prat om att alltså de som kan unna sig har svårt för att unna sig.
Mm.
Det är liksom så här, det är i-lands problem deluxe.
Jo, men tyvärr är det ofta så att de som kan unna sig har inte gjort det därför de kan unna sig. Mm. Alltså, de som unnar sig för mycket har ingenting kvar heller. Så att det
kanske inte ens går i pension, då är det ju dumt att ha.
Det är ju som träning som du är nära och gillar. Att vissa människor är så nojiga och kan liksom, du vet, de tränar 7 gånger i veckan och mäter varenda kolhydrat. Och så är ändå de som sitter med ångest om det skulle vara en bulle till fredagsfikat. Mm. Det är inte de som behöver ångest. De kan äta bulle en gång om dagen och njuta av det. Det är ju liksom, medan det finns andra som aldrig ens har övervägt att tacka nej till bulle 2.
Mm.
Så att jag menar, och då kan man säga att det är lyxproblem att man inte äter bullen, och man kan säga att det är ett stort problem att man äter bullen. Men man kan konstatera att båda är problem. Det handlar ju att ha en avslappnad relation och hitta på ett rimligt sätt. Ditt mål är ju inte att dö med så mycket pengar som kontot och så täta syskon som möjligt. Ditt mål är ju att dö och säga så här, fan, det här var 90 ganska sköna år. Det var kul och jag har upplevt mycket, jag har sett världen, jag har hängt med roliga människor, jag har lärt mig en massa.
Mm.
Och där kan pengar vara tveklöst en jättebra komponent för att kunna göra det. Men om det blir pengarna istället för att göra det där, då kommer du känna dig snuvad på konfekten när det är klart.
Precis.
Så att, det tror jag, för alla som lyssnar och för mig själv, jag hitta balansen mellan hur gör jag pengar till ett område som är roligt, lustfyllt och som faktiskt ger mig möjligheter snarare än att det ger mig problem.
Mm.
Och då kan det lika mycket bli att det ger en problem därför att man har massa pengar som man inte vet vad man ska göra av, som att man har massa räkningar man inte vet vad man ska betala. Det handlar om inställning i alla fall.
Mm.
Och det kan vi alltid titta på.
Och låt dina nära ta hand om deras egna problem. Löst dem inte åt dem. Inte genom att skjuta till pengar. Men vet du vad? Nu har jag sett de här chocolate chip cookies ligger framför oss. Så nu tycker jag vi alla tre ska ta och unna oss. Vi vill inte smaska här i micken.
Men Primus åt upp Charlies.
Primus åt upp min. Men det är det undrar jag.
Ja. Men Caroline, superkul att du ville komma och hälsa på oss. Hoppas att du fortsätter lyssna.
Det gör jag.
Tack
så mycket.
Tack.